som vi redan har hört i en serie som vi kallar det enkla kärleksbudet. Och Ea inledde den här förra veckan. Och det dubbla kärleksbudet sammanfattar, säger Jesus, lagen och profeterna. Och när Gamla testamentets profeter vägleder och förmanar Israel som är nordriket och Juda som är sydriket, så är det på detta som allt liksom avgörs. Älskar ni Herren er Gud eller har ni vänt er till avgudarna? Älskar ni er nästa som er själva eller trampar ni på varandra och främst på de fattiga och på de skyddslösa? Det är liksom där allt liksom kokar ner. Och för några år sedan hade vi en gudstjänstserie här som handlade om profeten Amos bok. Vi kallade den där serien för När lejonet ryter. Och vi var då inne på en del av det här. Och somligt i dagens predikan kan den väldigt minnesgode känna igen. Jag tar den risken. Dagens fråga är: varför är profeterna så arga? Och kort då, 700-talet före Kristus, då är riket delat i nord- och sydriket. Amos, han bor i sydriket som är Juda. Han arbetar som bonde och som herde. Och han kallas av Gud att profetera för nordriket, Israel. Och de två områden som Israel kritiseras för, det är att gudstjänsten med den tomma tillbedjan har liksom tagit över, och här finns en obarmhärtighet och en kyla mot de fattiga och behövande. Och därför kan man sammanfatta Amos förkunnelse, men också på många sätt de andra profeternas förkunnelse, just i det där största av alla bud. Och precis som du hörde inledningsvis, så skulle vi vilja stanna vid ena halvan i det där budet. Därför kallar vi det för det enkla kärleksbudet. Vad tänker Gud om marginalen? Vad tänker Gud om människor som på olika sätt har sämre chans, sämre start eller svagare resursmässigt? Det är vad vi ska prata om. Och nu ska vi läsa några tämligen kärva bibeltexter. Håll i hatten. Amos 6 kapitel, vers 4-6. Där börjar vi. Då skriver profeten så här, och han talar ju som en profet, så säger Herren: ni ligger på elfenbenssängar och latar er på era soffor. Ni äter lamm från jorden och gödkalvar som ni fött upp. Ni skrålar till harpa och diktar allsköns sånger som David. Ni dricker ert vin ur offerskålar och smörjer er med finaste olja. Men Josefs undergång bekymrar er inte. Gemensamt för deras liksom dåliga eller destruktiva livsstil, det är att den konsekvent drabbar de svaga i samhället. De suger ut de fattiga, de lurar folk med mutor, läser vi en del andra av de här texterna. De manipulerar, de skor sig på de mest utsatta genom att inom ett liksom ganska intrikat skuldsystem där man förslavar människor som inte kan betala sina skulder. Och så använder Amos 7 verb bara i den här lilla texten. Och när 7 uppstår i profetisk skrift ska man liksom dra efter andan lite. Det är liksom fullhetens tal i profetisk skrift. Och det är som att han berättar hur de är liksom fullständigt har gett sig åt det här liksom livet i bekvämlighet. Han säger: de ligger, de latar, de äter, de skrålar, de diktar, de dricker och de smörjer. Läste vi i den här korta texten. I kapitel 2 så berättar han vad som är ett av problemen med det här. I kapitel 2, vers 6 säger han: så säger Herren, brott på brott har Israel hopat. Jag vill inte dröja med domen. De säljer den oskyldige för pengar och den fattige för ett par skor. De trampar ner de svaga och skuffar undan de hjälplösa. Far och son går till samma kvinna. Så vanärar de mitt heliga namn. Det här är ett av problemen. De ställer Israels Gud i vanrykte genom sin livsstil. När handlingarna så uppenbart strider mot Guds vilja så blir hans namn nedsvärtat. Och Israels folk, de verkar liksom ha vaggat in sig själva i någon slags idé om att deras särställning gör att de kan leva lite hur som helst. Guds utkorelse, att Gud har valt det här lilla folket och att han har bestämt goda saker för dem, det föder inte ödmjukhet i deras liv utan arrogans. Det är problemet. Glöm inte grundidén med att Gud har valt ett folk. De ska återspegla Gud, hans verklighet, hans hjärta och hans rike genom att visa på Guds härlighet, på Guds godhet, på Guds förlåtelse, men också på hans rättvisa. Det är inte möjligt att tillbe honom utan att det får konsekvenser som har med både fördelningspolitik och socioekonomi att göra. Nu kommer vi... Varför är profeterna så arga? Nu ska vi läsa från kapitel 5. Vers 21. Vi är fortfarande i Amos bok. Så här skriver de, eller han, och Herrens vägnar: jag avskyr era fester. Jag hatar dem. Jag står inte ut med era högtider. När ni offrar till mig och kommer med era gåvor vill jag inte veta av dem. Jag vill inte se åt era offer av gödboskap. Låt mig slippa dina salmer. Jag vill inte höra ditt stränga spel. Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Vad är det här för text? Folket lever i överflöd på den fattiges bekostnad och så tillber de Gud under tiden. Och här kommer Amos, profeten från Juda, och profeterar över nordriket Israel att Gud inte tar emot deras religiösa handlingar på det sätt som de tror att han gör. Hur ska vi förstå det här? Låt oss börja med att fundera på vad som sker i oss när vi lever i ett stort överflöd. Jag är på det klara med att det ser väldigt olika ut här i rummet eller framför skärmen eller radion eller var du följer den här gudstjänsten. Vi har olika förutsättningar och alla betraktar inte sig själva som särskilt välbeställda. Men i en slags global mening är vi naturligtvis det. Antingen är man helt omedveten om klyftorna och bryr sig föga om något slags gudsperspektiv. Nej, men jag har förtjänat detta själv. Eller också skulle man i värsta fall kunna odla en helt annan idé. Nämligen att det är Guds vilja att den här ojämlikheten finns. Och att mitt överflöd är någon slags del av Guds plan. Inget av detta är naturligtvis sant. Ja, men absolut. Vi som lever i en rik del av världen behöver förstå att varje god gåva kommer från Gud. Så är det. Men det är inte hans vilja att tillvaron ser ut som den gör. Risken finns att vi hittar den ena ursäkten efter den andra till varför vi lever som vi gör, varför vi konsumerar som vi gör och ger bort som vi gör eller som vi inte gör. Och för Israels folk, om vi återvänder dit, så verkar livsstilen livsvalen, attityderna, vara helt frikopplade från deras tillbedjan. Det är som två olika rum som de rör sig i. Här har vi vår gudstjänsttillvaro där vi tillber och sjunger och spelar och firar liturgin. Och här har vi resten av våra liv och de här världarna möts inte. De sjunger sina psalmer, de offrar sina brännoffer och de firar sina högtider. Och i grunden är det ju bra grejer. De gör det som påbjuds. Problemet är inte vad de gör, utan vad de inte gör. Den här texten är ju inte ett inlägg i någon slags musikdebatt i kyrkan. Vad Gud gillar och inte, är ni med på, va? Det är liksom, det är inte det det handlar om. Utan de har stängt sina hjärtan för den fattige, den marginaliserade och den utsatte. Och se vad det står här då. De frambär brännoffer, de sjunger. Och de visar upp sin boskap. Och vad står det att Gud gör? Folket har stängt sina hjärtan för den fattige. Och Gud stänger sina näsborrar för brännoffret. Sina ögon för boskapen som de visar upp. Och öronen för sångerna och strängaspelet som de presenterar. När jag läser den texten ser jag framför mig. Ni vet, när jag var liten hade vi en liten sån här porslinsfigur hemma med några apor. Ni vet, de här som håller för ögon och öron. Och så här. Det är som att Gud sitter och håller för näsan. Inte för att det i grunden är något fel på tillbedjan, utan för att den inte leder till något. För att den är frikopplad från resten av världen och därför fullständigt har liksom missat sin mening. Gudstjänsten som skulle vara ett uttryck för deras innerliga gudsrelation och överlåtelse har blivit någon slags ersättning för det. Istället för att träda fram som fulla människor inför Gud, utvalda av honom, sända till den här världen, att sträcka på sig och ta sin plats och sitt ansvar i den här världen, gömmer de sig bakom de religiösa övningarna. Inget fromt och religiöst som de gör verkar någonsin leda till en större överlåtelse, större människokärlek, mindre egoism eller en bättre fördelningspolitik. De blir rikare och rikare. De fattiga blir fattigare och fattigare. Och Gud blir inte ärad. Hör nu vad det här inte handlar om. Det här är inte ett budskap om perfektionism. Det är inte ett ärende som handlar om att du ska bli spänd i själen och rädd eller ge utifrån att Gud blir arg annars, utan det är en slags inbjudan i detta. Att leva ett annorlunda liv, att vara ett annorlunda folk i gemenskap med en annorlunda Gud. Jag tänker att den där marginalen, eller jag tänker, det är kyrkans mening i alla tider. Gud har en alldeles särskild lutning åt marginalen. Och att börja tillbe honom, det är att börja luta åt det hållet. Det finns en science fiction-bok av C.S. Lewis. Jag tror att det är den som heter Perelandra. Då framträder en ängel där som lutar. Den står snett. Ända tills alla förstår att ängeln står rakt. Det är allt annat som är snett. Att börja tillbe Gud, det är att börja luta åt hans håll. Och han lutar ständigt in i marginalen. In i smärtan, in i det som brister. Lyssna här på de andra. Vi måste ju se om Amos är själv i detta. Jeremia 7, vers 5 till och med 7. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, bara en parentes, den där trion återkommer gång på gång på gång i Gamla testamentet som ett slags samlingsbegrepp för de mest utsatta. Om ni inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Eller Jesaja 58, som jag tror många här inne känner igen, när profeten talar om den rätta fastan. Det här andas precis samma sak som Amos text, nämligen att religiositeten och de fromma övningarna måste sitta samman med något. De kan inte hänga löst i luften. Vers 6 och framåt. Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom. Vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset fram för dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet går sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal, om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ljus bryta fram för dig i mörkret. Din natt blir strålande dag. Herren ska alltid leda dig. Han mättar dig i ödemarken och ger styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar. Dina uråldriga ruiner ska byggas upp. Gångna släktens grunder ska du sätta i stånd. Du kommer att kallas den som murar igen rämnorna, den som gör det nedrivna beboeligt. Hör du hur profeterna samfällt påminner den troende gemenskapen om att inte bli sig själva nog? Marginalen är socioekonomisk. Den är också religiös. Vi har hört tidigare i vår gudstjänst om att gå till dem som ännu inte har hört. Det är som att Gud ständigt har bristen för ögonen. Inte som någon slags deppig pessimist. Bara, det är inte så bra som alla tror. Det är inte det. Utan det är som att hans hjärta ständigt brister för den som inte har det man behöver. Evangeliet, eller mat på bordet, eller frid i själen. Alltså, är ni med? Gud har med marginalen att göra. Peter Halldorf, han har skrivit en tegelsten om profetboken Jeremia. Där beskrivs det återigen hur folket är dästa av vin och räknar sina pengar samtidigt som de fortsätter att gå i templet och förutsätter att Gud är på deras sida trots att deras livsstil hela tiden sker på den fattiges bekostnad. Och då skriver Peter så här i den här boken. Boken heter Alla himlens fåglar har flytt. Lyssna nu. Människorna i samhällets marginaler, Guds favoriter, sätts envetet överst på dagordningen av profeterna. Ingenstans i den profetiska litteraturen är de marginaliserade situation förhandlingsbar. Slutcitat. Och det är som att Gud frågar, bekymrar det dig att människor går hungriga? Jag vet att det är komplexa frågor, men bekymrar det dig? Vad händer med dig när du möter en EU-migrant utanför affären? Hur påverkas dina böner? Hur påverkas din generositet av att Gud verkar stå på de fattigas sida? Vad tänker du om det bibliska dramat där de utsatta, förföljda, förnedrade, fjättrade, fångna och hungriga är människor som Gud inte endast stödjer och söker utan som han identifierar sig med? som han är ett vi med. Kortfattat skulle man kunna säga så här. Gud bor inte på gräddhyllan. Han flyger inte business. Han sitter inte bland de mäktiga. Han rör sig mot marginalen, men det är faktiskt mer häpnadsväckande än så. Han är från marginalen. Vår poäng med höstens serie, det är inte att vi ska tappa modet. Det är absolut inte att vi ska gå runt med något slags konstant dåligt samvete. Jag tror inte att det är särskilt meningsfullt. Men vi behöver få syn på det som Gud ständigt ser. Och vi behöver röra oss i den riktningen. Låt oss också säga det självklara. Det är svårt att göra rätt. Vi lever i en superkomplex värld. Ingen gång i historien har det både varit så tydligt vad våra livsval leder till och så svårfångat hur man ska göra istället. Alltså, man kan ju tappa stinget för mindre. Vad kan den enskilde göra mitt i detta? Ja, men vet du, låt oss höja oss lite från det. Poängen med att vara kyrka är att vi inte är enskilda, utan en ganska stor grupp människor. På vilket sätt lyssnar vi som gemenskap till profetens upprördhet? På vilket sätt lyssnar vi som gemenskap till nyheten att 20 000 östgötska barn lever i så kallad matfattigdom? 20 000, bara i Östergötland. Matfattigdom betyder antingen att man inte har vad man behöver någonsin, eller att man periodvis, till exempel mot slutet av månaden, inte har något kvar i kylen. 20 000 barn har det så i Östergötland. Hur påverkar det våra böner? Hur påverkar det våra vägval? Hur påverkar det vår budget? Både församlingens och min hushållsbudget. Det är som att här finns både ett jag och ett vi. Varje människa behöver se över sina vanor, sina val. Och vi, som en tämligen stor kyrka i den här stan, behöver gå dit Gud går. Och vi behöver påminna allt mer om Jesus när det gäller människorna i marginalen. Avslutningsvis, vill du möta Jesus? Vänd dig om. Han rör sig där du minst av allt anade. Vi går inte till marginalen med Jesus. Vi går till marginalen för att möta honom. Han är nämligen redan där. Amen.